Välkommen till podden Retorikiska. Jag heter David Bergman. Jag är en av medarbetarna som i Försvarsmakten började arbeta med psykologiska operationer i Sverige.
Tack David. Det är så roligt för när jag kommer hit hemma hos David för att han är föräldraledig på halvtid. Och så hör jag hans röst och då tänker jag så här, men gud, han måste ju vara från Norrland. Så visar sig att han är från Kalix. Men du har tappat lite av ditt Kalix-mål.
Många säger det, men jag tror aldrig jag har haft någon jättestark dialekt heller. Det blir nog värre när jag ringer hem och ska prata med föräldrarna hemma i Norrland.
Exakt som jag. I alla fall, psyops. När jag har gått omkring de här dagarna och sagt, ja men jag ska prata med en kille om psyops. Vad tänker du när jag säger det? Ja, vadå psyops? Ja men propaganda och informationskrigsföring. Nej men gud vad spännande, när kände du det? Ja, men har du några frågor då? Nej, men jag kommer att lyssna. Så psyops och så, det verkar inte vara så här jättekänt i Sverige.
Det är nog någonting som påverkar väldigt många utan att man riktigt tänker på det. Det är dels psyops som är ett mer militärt verktyg som vi använder i både i fredsbevarande operationer men även om vi skulle behöva i det nationella försvaret. Men sen finns det också det vi kallar det övergripande propaganda eller informationskrigföring som sker dagligen via länder, eller länder emellan. Som man också ser i krigshistorien har använts mellan stater. Och sen har vi också det stora påverkansfältet om man ska prata om påverkanskampanjer som även icke-statliga aktörer gör. Jag tänker man efter hur många reklambudskap påverkas vi med varje dag. Om du sitter en vanlig kväll framför din tv, hur många reklaminslag ser du? När du går på tunnelbanan, hur många reklaminslag har du där på trappen ner till perrongen? Och samma om du sitter i din bil och lyssnar på skålmusik där, hur många reklaminslag har du där? Så det är nog någonting vi påverkas med i mycket större utsträckning än vad många tänker på.
Mm. Inför vårt samtal så gick jag igenom den gamla propagandateorin. Det här med glittering generality och name calling och så vidare. Och som sen på något sätt har återkommit genom socialpsykologin. Mm. Där de har då klustrat framförallt Robert Cialdini. Mm. De här sex, reciprocitet, förpliktelse, konsekvens, sociala bevis, gillande, auktoritet och knapphet. Mm. Och när jag sen tittade på den här dragningen som ni hade i Psyopsförbundet. Mm. Kring rysk propaganda. Så allting finns där. Men det jag upplever är att det inte är den här schyssta psykologin. Utan man har lagt på ytterligare ett lager. Så att det blir mer härskarteknik, psykologi. Från de olika aktörernas sida. Som jag tyckte var jätteintressant.
Tittar man i grunden så är det egentligen, samma psykologiska tekniker. Som används egentligen propagandahistorien igenom. Du nämnde Cialdini. Det är ett antal vanliga påverkanstekniker. Det finns andra också. När man tittar historiskt så har vi oftast inte pratat om psyops eller psykologi på det sättet. Då pratar man ofta om propaganda eller retorik för den delen. Och det är ju ofta så enkelt som att psykologi som vetenskap kom ju in först på ordentligt på första början 1900-talet. Och det är då man börjar prata om psyops och psykologisk krigföring. Men också då många av forskningen på de här påverkansknepen eller påverkansmetoderna började användas. Och egentligen det är ju samma sak som får dig att ha ett konsumtionsbeteende, alternativt rösta på ett politiskt parti eller att acceptera en invaderande styrka som en fredsbevarande styrka. Så jag ska säga, psykologiska mekanismerna är nog i grunden densamma. Det ligger nog en etik i hur vi använder dem snarare. Där du har skillnad mellan den onda psykologin som du säger och den goda psykologin.
Ja men alltså jag tänker så här, om vi tar ett väldigt aktuellt exempel. Vi blir kränkta av en ubåt i vårt ytterområde i somras. Vi tror att det är Ryssland. Ryssland själva går ut och säger, vilket publiceras i svensk media. Nej, men det är nog en holländsk ubåt. Där har vi jättemycket disinformation på gång. Det finns massor med olika slags sätt att bedriva psyops. Mm. Kan du nämna några som vi har uppfattat från omvärlden under det senaste året?
Det där är en jättevanlig metod som du är inne på just med ubåten. Det man brukar kalla det framing-teori, alltså man försöker göra en inramning om det. När vi ser helt klart att enligt vår definition så är det här en kränkning av svenskt territorium från främmande makt. Men när vi ser att andra aktörer snarare vill utmana det som att svenskarna är hysteriska, de jagar någonting och får inte upp någonting. Och snarare vill vrida det. Och den där framingen, alltså inramningen av en kontext, är oftast vad som skiljer. Handlingen kan vara densamma. Men hur vi ser på den kan göra att människor reagerar på olika sätt. Ett annat jättetydligt exempel som används i flera konflikter runt om i världen är ju att se de egna trupperna som en fredsbevarande styrka istället för en invaderande styrka. För att få en större acceptans hos människorna. Och samma påverkan ser vi mot svensk befolkning under ubåtskränkningarna. När man vill utmåla det som att det inte är något allvarligt. Och vi ser ju till och med svenska skribenter som har sagt att det är fullt naturligt att ubåtar uppehåller sig vid svensk farvatten. För att få det att se ut som något normalt och naturligt.
Fast det är det ju inte, det är ju vårt farvatten.
Det är det inte, det är vårt farvatten, precis.
Det finns internationellt farvatten som man kan träna i om man inte vill träna i sitt
eget. Riktigt. Och suveränitetsprincipen är helt suverän i internationell rätt. Och utländska fartyg får inte kränka våra vatten. Utländska luftfartyg får inte kränka vårt luftrum heller. Det är helt grundlagt.
Mm. Och då, om man då tittar på Krimkrisen. För mig som är svensk och ser utifrån mina egna ögon och den propaganda som jag blir bombarderad av här. Så känns det ju verkligen som att här är det ju Ryssland som går in i Ukraina och annekterar en del av deras land.
Ja, och det är ju precis det som sker.
Alltså, men så ser ju inte ryssarna.
Nej, det är nog någon som har utmålat det mer naturligt. Alltså i grunden suveränitetsprincipen den är väldigt befäst i internationell rätt. Alltså en del av Krim eller en del av ett land kan bara inte utnämna sig självständigt på det sättet. Lite som Säffle kommun kan utnämna sig självständiga och svära lojalitet i ett annat land. Det finns inget rättfärdigande för att skicka in trupp och kränka den suveräniteten.
Och ändå gör inte omvärlden någonting.
Ändå gör inte omvärlden någonting, eller snarare så vill ju också andra aktörer få oss att se att det finns en inre konflikt. Det finns en anledning för Ryssland att skicka in fredsbevarande trupper eller undsätta den egna befolkningen, som ofta är ett vanligt argument. Och då har vi framingen igen. Istället för att se det som en invaderande styrka så försöker man rättfärdiga det och flytta över inramningen så att det ses som en befriande styrka som kommer in istället.
Mm. När jag tittade på det seminarium som ni i SIOPS-förbundet hade, faktiskt förra veckan, så gick det igenom en massa olika principer för hur man jobbar kortsiktigt och hur man jobbar långsiktigt för att just få den befintliga befolkningen att uppfatta det på ett helt annat sätt än vad det egentligen är.
Mm.
Om man också då lägger på den här förståelsen för hur Putin ser på Ryssland och stormaktstänket och att de ska bli större igen och hela det här tragiska för honom då och för alla som följer honom att Sovjetunionen bröts upp i mindre länder. Så förstod jag det som att det har bland annat varit en ganska långtgående både i tid och i, nu höll jag på att säga ett sånt här ord som kan misstolkas sexuellt, men djuplodande för att få ester med rysk bakgrund att byta medborgarskap och bli ryska medborgare så att Ryssland kan gå in och säga att de bara stödjer sina egna medborgare.
Just det.
Vad finns det mer för sätt?
Jag skulle säga att du är ju inne på det. När man ser på de här konflikterna så ser man ju snart att det här är inte något som bara händer. Man ser att det är en långsiktig strategi, man ser att det följer en plan. Och det enklaste sättet att titta på det är också att dela upp det i målgrupper. Alltså, det finns information som riktar sig mot olika målgrupper. Dels har du dem i ett specifikt område. Och där är en väldigt vanlig teknik att spinna på ett lokalt missnöje. Alltså det finns ju alltid missförhållanden i ett samhälle. Och skapa ett outgroup-beteende. Man försöker splittra en del av befolkningen mot de övriga. Gärna understödja lokala politiker, investera i lokala medier och få ut sitt budskap där för att bygga upp en mindre opinion som annars inte hade blivit tillräckligt stark för att göra någonting. Och just det du pratar om, får de att byta medborgarskap, får de att ha en större lojalitet till ett annat land eller en annan aktör. Estland är ett jättebra exempel på det, där du har en jättestor del minoritet, alltså en minoritet av etniska ryssar. Som faktiskt legitimt inte är helt accepterade i det estniska samhället. Där det är enkelt att spinna på ett missnöje med den lokala regeringen. Få dem att känna större lojalitet. Och sen också därmed bygga upp ett narrativ för att kunna gå in och undsätta dem på något sätt.
Nu säger du narrativ. Ja. Och det är någonting som jag hörde väldigt många gånger under det här seminariet också. Vi kallar det ju inte riktigt så inom min del av branschen. Utan kan du utveckla det?
Ett narrativ är ju hur du berättar historien, skulle jag väl säga. Och det är väl samma när jag pratar om psykologisk framing-teori, hur vi inramar det hela. Är det här en fredsbevarande operation eller är det en invaderande operation? Och det är nog snarare semantiken som gör det, helt enkelt. Så när jag säger narrativ är det helt ett the narrative, hur man berättar historien. Och det kan också beskrivas inom psykologisk framing-teori, så det är ungefär samma sak.
Mm. Och du var också inne på media, att man köper lokalmedia för att få dem att rikta artiklar och åsikter åt ett visst håll.
Köpa är nog ett starkt ord, men jag skulle också säga att man starkt påverkar lokala medier att försöka skriva vissa saker. Och det där sker ju hela tiden också. Men om man ska inte vara naiv, det finns ju intressegrupper även i Sverige som vill få våra medier att skriva saker som är gynnsamma för den egna saken. Och återigen, där har vi etiken och vad är syftet med det?
Ja, hela PR-branschen.
Hela PR-branschen. Och det är inte bara i Sverige som redaktionerna blir mindre, men PR-konsulterna blir allt fler. Och det där finns ju även i andra länder.
Mm. Fast det är inte så många länder som gör som Ryssland, att de faktiskt äger media.
Nej, och det där är väl jättepraktiskt om man vill få ut ett budskap. Då kan man ju säga vad man vill att medierna ska trycka också. Det är inte alla heller som har en yttrandefrihet och tryckfrihet som Sverige har, vilket är en styrka för oss.
Mm. Jag läste faktiskt Stina Oskarsson som gjorde ett inlägg i just yttrandefrihetsdebatten häromdagen. Hon pratade om någonting som är att man pratar sig fram till en åsikt och att man kanske inte alltid under tiden kan hoppa på människor som är i en process. Att jaha, tycker du så, det är fel och så vidare. Den tycker jag är jätteintressant. Den skulle ju aldrig kunna äga rum i Ryssland. Eller i Vitryssland. Eller i Nordkorea till exempel. Där en av mina vänner har varit och besökt som riksdagsledamot. Det han berättade från Nordkorea, det gjorde att jag ville bara ligga ner och grina. Så att yttrandefriheten, som är väldigt aktuell just nu i och med attentaten på Charlie Hebdo och i Köpenhamn och Larsvik. Det blir så befängt när man ser hur Ryssland använder medierna. De hade till och med samma personer som fick spela olika roller och bara stå på bästa sändningstid och ljuga rakt in i ansiktet på folk.
Och det där är tyvärr inte ovanligt. Alltså när vi ser en medveten mediemanipulation. Det kan antingen vara så, vem som har skulden i det vet vi faktiskt inte. Men det ser vi både i Ryssland och i Ukraina-konflikten. Jag har sett det tidigare i Mellanöstern bland annat. TT och AP gick själva ut och erkände att de själv gick på en sådan bluff för ett antal år sedan. När det just var Gaza-konflikten, när de granskade fotorna de fick in och så. Men samma man var ju med på väldigt många fotorna. Han var dels en räddningsarbetare, han var dels en far som hade förlorat sin son. Han var en bekymrad politiker som hade blivit utsatt för ett raketangrepp och så vidare. Och man säger att under de här dygnen har ju den här mannen varit med om otroligt många saker och det är ett under att han överlevde. Men det är ju ett exempel där vi ser att där är det ju en tredje aktör som har fått den här mannen att vara där media är just då för att fastna. När snarare media sen kan erkänna att vi gick på det. Men det är väl heller inte uteslutet att vissa delar av media får färdiga historier att trycka också med färdiga bilder.
Mm. Ja, så är det. Jag tänker också det här sociala medier som ju används också väldigt förtjänstfullt för den goda sidan som jag faktiskt lägger värdering i att tycka. Som till exempel, vad heter de? Åh, jag är så dålig på något här. Vad kallar vi den? Arabvåren? Där det var väldigt tydligt att Facebook hade använts för att schemalägga olika aktiviteter som skulle ske, Twitter för att koordinera det hela och sen YouTube för att sprida till omvärlden.
Ja, använder Instagram och YouTube för att sprida det vidare till världen. Och det är ett jättebra exempel när vi ser att sociala medier kan vara effektivt för en grupp. Ironiskt nog och ser man på föredragen som vi höll på ett seminarium förra veckan så ser vi också att det går att kontra till exempel.
Ja, men den här i Ryssland, i Moskva när de skulle ha en fredsmarsch.
Just det.
Och så hade de i förväg gått ut med två hashtags.
Just det.
Och sen under själva flödet så bara bombarderas detta med nakna kvinnor.
Ja, hashtaggen kapas helt enkelt där och man skickar ut väldigt mycket porr helt enkelt. Och någonstans mitt i det där flödet så kommer det någon vanlig tweet och man säger att vi kan inte använda hashtaggen längre där, det funkar inte där. När man snarare ser att det är ju en störsändning av sociala medier helt enkelt, vilket är spännande. Man ser också sociala medier under senaste Gaza-konflikten faktiskt. När IDF var väldigt snälla att lägga ut,
IDF.
Israeliska försvarsmakten, Israeli Defense Forces, var väldigt snabba att arbeta på sociala medier. Nästan när planen hade landat så la man ut filmer för att här bekämpar vi den här lokala terroristledaren. Man la ut all information man hade, det som kallas target packs. Det här är de brott vi har genomfört och så vidare. Och man såg också hur motsidan kontrade då. Man la ut att det här var ett oprovocerat angrepp. De sköt och bombade på det här och så vidare.
Men hur svårt är inte det? Att kontra mot falsk propaganda? Jag menar, vad kan man göra? För att när jag reflekterar över det så känner jag att ja, fast den första är redan satt problemformuleringsinitiativet. Mm. Och det krävs ganska mycket för att kunna hacka hål på ett, särskilt om det är underbyggt med bilder och filmer och berättelser från människor, även om det visar sig vara fejkade människor egentligen efteråt.
Och där var det ett exempel när båda sidor kom ut med bilder. Båda hade ett narrativ och snarare tävlingen vart ju vem som kommer ut med det. Och det blir faktiskt som konsument, man sitter och har väldigt svårt att faktiskt bilda sin uppfattning, vad är det som har hänt?
Visst är det väl också så att de går in och använder lite sanning och sen lägger de till lite lögn. För det här att skapa tvivel.
Ja, det känns så väl att sanningen ska omgärdas som en livvakt av lögner också. Där. Alla bra sådana här kampanjer bygger faktiskt på sanningen. En vanlig missuppfattning när det är PSYOP säger ju att det gäller att ljuga.
Nej, men jag tänker att för den onda makten, att de använder lite av sanningen som de sen bäddar in i lögner. Så att man inte ska kunna avfärda alltihopa för att allting är falskt.
Precis, och det är precis det jag menar. Alltså, all bra kommunikation bygger ju på sanningen. Men man vrider sanningen så långt som möjligt för att få fram sin egen del av det. Just inramningen vi pratar om, narrativet, bygger alltid, eller oftast ska vi säga, på en sanning. Som man sen drar så långt det är möjligt. Alltså, den invaderande styrkan går faktiskt att ses som en fredsbevarande styrka ur någon subjektiv uppfattning. Det är inte en ren lögn att man kan se det på det sättet. Och faran med en direkt lögn är oftast att blir man direkt påkommen med den så sänker den trovärdigheten för vidare kommunikation.
Ja, men jag tänker bara på den här mannen nu som har figurerat i massa olika roller på massa olika bilder. Helt plötsligt så tas ju allt bort. Och det kan också försvåra för den riktiga, alltså för den sanningen att komma fram.
Absolut.
Och att därigenom så... För jag tänker så här, är de korkade eller? Varför gör de så där? Det är klart att någon kommer att hitta det här. Men att det spelar ingen roll, därför att oavsett om den går igenom som kolla, det här är sanningen. Eller om det går igenom som, kolla, han är på massor med olika bilder, det här är inte sant. Så stör ju det den riktiga bilden att komma fram.
Ja, absolut. Och framförallt budskapet har redan nått ut till ett antal människor. Och vi bildar oss en uppfattning när vi får upp någonting. Man kan väl jämföra med sitt eget Facebook-flöde och Twitter-flöde. Det dyker upp väldigt många historier. Väldigt ofta är vi snabba att klicka på like eller skriva någon väldigt upprörd kommentar åt det andra hållet. Men tänker man efter en gång, vem är det som har skickat den här informationen? Vad har den personen för syfte? Det finns ju faktiskt flera bra svenska initiativ idag. Alltså Syna bluffen, jag tror Metro har någon liknande också som jag tycker är jättebra. Där man kan säga att, men vänta nu, så här var det faktiskt inte. Det här var, ja, det grundar sig i ett litet strö med sanning där, men sen är det väldigt, väldigt vridet åt ett håll. Men vid den draget så är skadan redan skedd. Alltså det har spridits väldigt många gånger och väldigt många har bildat sin uppfattning. Och alla de nås inte av kontringen sen, om man säger så.
Nej, och sen är det lite det här problemet som man upptäckte redan på 50-talet i kommunikationsforskningen, att avsändare och budskap dissocieras på 4 månader. Så att när det nu har varit konflikt här där under ganska lång tid, så vet en vanlig dödlig mottagare som jag när det gäller just utrikespolitik i krigszoner att ja, men vänta här nu, jag hörde det där, nej men jag läste ju det här, vars läste jag det där, var den källan trovärdig? Men vi ser ju att till och med SVT Debatt nyttjas som kanal för rysk propaganda. Just det här med att den här ubåten, nej men den var holländsk, liksom var kommentaren från Ryssland.
Ja.
Det blir lite så här, jag kan inte lita på någon.
Nej. Och vi hade också nedskjutningen av MH17 över Ukraina också. Där vi hade informationen väldigt snabbt att det var ett ukrainskt flygplan som hade skjutit ner det. När vi hade flera svenska bloggare som snabbt gick ut och så, alltså kontra med fakta och säger nej, det är faktiskt inte möjligt. Det planet kan inte flyga på den höjden, de vapen de säger används, det är inte möjligt. Men när vi faktiskt säger att DN hoppade på det tåget, sen gick ut och sa att det kanske inte var helt korrekt. Alltså, men vid det laget, informationscykeln går väldigt snabbt. Oftast så sväljer oftast media med krympande reaktioner det de har, för att de vill få ut informationen snabbt också.
Ja, men om man nu tar någonting som är så allvarligt som ett lands försvar.
Mm.
Finns det inte upparbetade kontakter mellan Försvarsmaktens kommunikationscenter och journalistiken i Sverige?
Jo, visst gör det. Det gör det absolut.
Blir ni inte uppringda och tillfrågade, kan det här stämma?
Ja, nu ska jag inte prata för informationsstaben på Ö-kvarteret där. De gör ett alldeles utmärkt jobb. Men de kan
jag menar mer att det ska gå så fort. Det finns så få journalister, det är sådana starka nedskärningar och det finns så lite pengar. Att de kanske inte känner sig ha tid att... Därför att det kommer ju från den här källan och den har ju varit trovärdig tidigare.
Jag tror det är ett större problem än bara Försvarsmakten. Jag tror att både journalister men också människor i största allmänhet är inte bra på faktakoll. Och källgranskning är någonting som vi kan bli absolut bättre på. Alltså, innan vi trycker någonting, innan vi skriver något på Facebook. Vad är det den här personen vill att jag ska göra? Vem är det som står bakom det? Det är inte en person ofta som altruistiskt bara vill informera mig om att den här händelsen har hänt. Det finns någon som har en avsikt med det här. Vad vill den personen att jag ska känna och framförallt göra? För det är något beteende den vill framkalla hos mig och andra.
Du har aldrig den här känslan av att du ligger så här, på gränsen till att bli konspirationsteoretiker? Jag tänker bara med de här aspekterna att hela tiden, men vad vill du? Vad är agendan? Vad är syftet bakom? Om man hela tiden tvingas tänka så i sitt yrke, det kan spilla över och bli en del av ens personlighet.
Man kan väl ibland undra om man inte blir lite överdrivet misstänksam. Men ibland så kan man väl också få ett nyktert uppvaknande när man märker att man själv trillar dit. Man sväljer någon del av information som man sen tänker efter, men vänta nu alltså. Jag är ju en välutbildad individ, jag arbetar med de här sakerna och ändå trillar jag dit. Alltså nej, jag kan nog inte vara för misstänksam. Sen självklart, alltså, man måste faktiskt köpa sanningar också. Man kommer fram till att nej, men det finns den här rapporteringen, det var nog ungefär så här det gick till. Och man får ju också, som du säger, en historia. Tittar jag på de mer trovärdiga källorna, alltså, man läser ju många olika tidningar, man tittar på olika typer av tv-kanaler. Vissa av dem sätter jag en högre tillit till därför att de har en bättre faktakoll. Och ser jag någon nyhet någonstans på Twitter eller på Facebook, ja, men då vet jag vart jag ska kolla upp den i så fall. Innan jag tillskriver en trovärdighet till själva händelsen.
Mm. När man säger så här, reklam annat som du var inne på lite i början. Människor säger att de inte blir påverkade av reklam.
Ja, men det är ju struntprat. Om inte var det, då skulle inte reklamen finnas.
Då skulle inte plöjas ner hundratals miljoner i reklam varje år i Sverige. Det blir lite... diskrepansen mellan förståelsen och händelsen är för stor.
Mm.
Så. Vad är det som utifrån ditt perspektiv triggar människor mest? På vilket sätt är det lättast att försöka styra någon att göra det man vill att de ska göra utifrån ditt perspektiv?
Alltså, människor tycker väldigt mycket om förenklingar, det ska vi komma ihåg. Vi har inte tiden när vi går till affären och går igenom alla typer av raklöder som står där på hyllan och faktiskt sen subjektivt komma fram till vilken är den bästa produkten i relation till det priset de erbjuder. Utan oftast vi gillar att få det förenklat för oss och komma ihåg ett märke som jag har som träder ut mer än de andra, då har jag en benägenhet att gå på det. Även fast jag någonstans där bak vet att det här är nog inte det fullt rationella valet. Man kan väl rannsaka sig själv. Alla har väl köpt en bil. Alltså, har vi gjort ett fullt rationellt val? Har vi plöjt ner...
Är det överhuvudtaget rationellt någonsin att köpa en bil?
Ja, det vet jag väl inte. Men har vi verkligen grävt ner oss? Alltså, har jag verkligen tittat på alla data? Är det här den mest trafiksäkra bilen? Har den bästa hjulupphängningen? Den bästa bränsleekonomin? Kommer den att hålla? Kommer något annans värde? Och så vidare. Utan vi går ju på en reklam. Vi går på vad andra har påverkat oss att göra tidigare.
Och känslan som vi har. Jag är nämligen just i stånd att köpa en ny bil. För vi behöver större. Och när man behöver en 7-sitsig bil så finns det inte så himla många.
Nej. Och då går du nog på magkänslan där också.
Ja, man sitter och man provkör, bara den här låter för mycket, den känns skramlig, den känns inte trygg. Och så sätter man sig i de dyrare bilarna, så helt plötsligt blir det mycket tystare, den känns tyngre på vägen, den känns bättre för barnen. Ja. Du vet. Ja.
Och det man ska komma ihåg där också är att emotionella beteenden eller emotioner trumfar rationella anledningar varje dag i veckan.
Alltså. Ja, men vi är inte så logiska, vi är så
logiska. Så länge man har ett emotionellt upphälldat tillstånd, ja, men då tänker man inte helt rationellt. Och det är oftast då som vi skriver saker på Facebook vi inte riktigt tänker efter. Det är oftast det emotionella tillståndet. Jag tänker på mina barn och nu köper jag den här bilen på grund av det. Så när du har det emotionella tillståndet så tänker du oftast inte fullt rationellt.
Någonting som man kan göra för att påverka människor är ju att försätta dem lite i chock. Därför att då öppnas ett påverkansfönster där man kan plantera egentligen åsikter rakt av som inte människan i fråga ens märker, för de är i det här chocktillståndet. Det är några sekunder, inte så mycket mer än så. Är det någonting som du ser har använts just inom informationskrigsföring?
Jag vet inte, ett mentalt chocktillstånd hamnar vi ibland i när vi ser information som träder ut från normalbilden. Och det är oftast de emotionella tillstånden som vi pratade om tidigare. Alltså det har skett ett dödsfall, det har skett ett angrepp mot något. Alltså det som verkligen berör oss och säger att det här, det påverkar mig. Och när vi är i de tillstånden, ja men då behöver vi på något sätt nyorientera oss. Och det är precis då du säger, det är oftast då vi är väldigt sårbara för att få annan information eller skadlig information till oss.
Ja, det jag hörde, jag tror det var Kalle som pratade om att vi inte längre får, alltså förlåt, Kalle som talade på Psyopsförbundets seminarium. Vad heter han i efternamn?
Bergqvist.
Bergqvist, tack. Jag tror att det var han som pratade om det här med att vi inte längre idag behöver flygblad, därför att vi har sociala medier. Mm. Och att den här informationskrigsföringen kan komma så mycket närmare oss utan att vi ens är medvetna om det. Därför att vi är upploggade ganska mycket via sociala medier. Och många har ju också till exempel Facebook, eftersom vi pratar mycket om just den kanalen, som sitt informationsflöde. Mm. De har gillat olika nyhetssajter på Facebook och får då lite urval, plus det här urvalet som andra människor ser till kommer upp i deras flöde. Mm. Istället för att själv gå rakt på, säg DN, SVD, DI, Fokus, det är Ekonomist och så vidare. Och hur när informationen kommer så nära och den kommer från människor som vi tycker om och har förtroende för, så går det också in mycket, mycket lättare det här. Vi pratar ju mycket om att människor påverkar människor. Mm. Och man ser också rent tonalitetsmässigt hur företag har gått från att prata vi hjälper dig till att jag hjälper dig. Ja. Eller vi hjälper er har blivit jag hjälper dig. Mm. Därför att vi vill ha den här personliga interaktionen och känslan av att bli sedd och bekräftade på individnivå. Mm. Hur ser det här ut när det gäller vad som händer och sker ute i världen i krigszoner?
Ja, så det är ju helt rätt. Det personliga mötet är ju alltid det som övertygar mest. Eller på något sätt en ersättning för ett personligt möte. Om det är en radiosändning, om det är ett socialt medium där någon står bakom. Alltså vi har ett ansikte på personen. Man ska komma ihåg att självklart vi har en väldigt snabb massmedial bild. Men det kan se annorlunda ut i världen. Försvarsmakten har ju varit bland annat i Kosovo och vi har varit i Afghanistan de senaste åren. Jag får med att internetpenetrationen i Afghanistan är 4 promille sist jag kollade och det är inte särskilt högt. Däremot är radio väldigt högt utvecklat och det är någonting man sätter hög tilltro till, att ha samma röst i radion som man sätter en tillit till. När vi jämför med länderna på Balkan, Bosnien och Kosovo, som faktiskt är väldigt högt massmedialt utvecklade länder där det finns mer tv, det finns högre internettillgång och så vidare. Där man faktiskt har sociala medier, man har mobiltelefoner i större utsträckning också. Men det mänskliga mötet finns alltid där på något sätt. Och människan har ett behov av information och kommunikation som de kommer att söka sig till.
Mm. Jag tänker också så här, på vilka sätt använder man PSYOPs för att vara just fredsbevarande på riktigt och inte bara försöka få folk att tro att det är det man gör? Vad finns det för exempel ute i världen?
Ja, alltså PSYOPs har oftast använts i de flesta typer av postkonflikter på flera vanliga sätt. En jättevanligt sätt är alltid att hantera minor eller oexploderad ammunition som oftast finns i postkonflikter. Vi ser det både i Liberia, vi ser det i Bosnien och Kosovo när det finns minor som skadar lokalbefolkningen. När man börjar skada och skörda åkrarna igen, när bönderna börjar gå ut, när barnen börjar leka i skogen och så vidare, så sker det väldigt mycket olyckor, de skadas helt enkelt. När man måste gå ut och dels få dem att märka ut det, men också få tillgodose informationen för att kunna röja den, både från de militära styrkorna men icke-statliga organisationer. Och sådana kampanjer, att få dem att rapportera, det är sånt som fungerar jättebra. Där man snarare ser en mätning av effekt direkt, alltså man får in ett ökat antal sådana här platser, man kan röja det, man ser också en tydlig minskning i antalet dödsfall allt efter tiden. En annan vanlig del som används bland annat i Liberia är att informera om ett vapenstillestånd som faktiskt kom till stånd mellan FN och de stridande parterna. Att nu finns det en vapenamnesti för de som har varit stridande parter, ni kan lämna in era vapen och återgå till ett arbete och därmed ha amnesti för det som har skett. Det är inte olagligt att lämna in vapen. En sån handling hade ju människan inte gjort om man inte hade informerat om det väldigt tydligt och sen genomfört det på ett bra sätt.
Men det där tycker jag är jättespännande, därför att om jag hade suttit i den konflikten så vet man ju aldrig hur man skulle ha reagerat. Men min spontana tanke är att om jag är rädd, inte vill jag ge ifrån mig mitt vapen då.
Nej, och det är just den utmaningen att informera att nu är det faktiskt vapenstillestånd. FN är som fredsbevarande styrka, nu är det fritt att lämna ifrån sig vapen.
Ja, och vad står man emot? Vad är valet här? Lämna in ditt vapen eller om vi finner det hos dig så?
Ja, det kan ju självklart skilja mellan olika grupper om det är bara den lokala oroade medborgaren som inte tycker om att det är konflikt och har skaffat ett vapen på grund av sin egen och familjens personliga säkerhet. Eller om det är en del av en reguljär eller irreguljär stridande grupp. Så båda har olika argument för att lämna ifrån sig vapen. Men man måste också påverka dem på olika sätt. Och framförallt övertyga om att nu är det fredsbevarande styrka här som kommer att stå för säkerheten. Och den kommer att vara kvar en tid framöver också.
Mm. För att det är så enkelt att göra parallellen med PR eller opinionsbildning i vårt samhälle. Där handlar det ju inte om liv eller död. Där handlar det bara om pengar egentligen. Medan för dem är det faktiskt. Ibland godnatt.
Oh ja, och jag skulle säga, som jag sa, kommunikationen är nog samma. Principerna är samma. Och det är bara lite olika beteenden som vi strävar efter. Men man ska också komma ihåg att det är ju någon som tar tid. De där kampanjerna, de minkampanjer vi ser i Bosnien till exempel. Ja, men du måste ju veta vilken garanti har jag att om jag rapporterar in det här så kommer det någon att hjälpa mig. Ja, men det vet jag ju när jag ser att grannen också har gjort det och fått hjälp. Eller jag hör att andra regioner har fått röjt i andra områden så att de kan börja bruka jorden och skövla skogen igen. Snarare det tar tid, men man ser också över ett antal år att då ser man tydlig statistik. Alltså olycksfallen minskar, antalet rapporterade minor ökar, antalet angivna krigsförbrytare ökar när man ser att de får en rättegång och att de förs till rätta. Och man ser också inom Liberia-insatsen som exempel att folk lämnar in vapen efter ett tag, men det tar en stund, precis som påverkanskampanjer i Sverige är långsiktigt också.
Mm. Så tålamod är en virtue?
Det tror jag man måste ha, och ibland så kan det vara frustrerande när chefer kommer och kräver omedelbara resultat. Jag vill se någonting nu, innan veckan är slut ska vi ha löst det här problemet. Men oftast, precis som vi pratade om innan, du pratade om Ukraina-konflikten, det vill säga att det här är ju planer som har gjorts upp väldigt lång tid i förväg. Det är ingenting som sker över en natt. Du bygger upp opinion, då tar det en längre tid. Men snarare, du måste ha en tydlig kommunikationsplan och du måste också följa den.
Ja, men alltså, om vi går tillbaka till Krim-konflikten. Så det vi fick se exempel på var ju mycket så här hånande och förlöjligande och så vidare.
Mm.
Kan du ge något sånt exempel?
Jag vet inte om jag kommer på något jättebra exempel, men alltså det är ju ett typexempel på att splittra det vi kallar för in-group, out-group beteende. En tydlig effekt, en tydlig metod att få en grupp att enas är ju att peka på en yttre fiende. I det här fallet att ta vissa grupper, understödja dem som separatister och sen antagonisera dem gentemot den ukrainska regeringen i stort. Och då ser man ju också det jag pratade om tidigare med opinioner runt omkring och säger, men de vill ju verkligen vara självständiga. Ska de inte bara få vara det? Och det byggs ju upp efter en tid.
Ja, för det handlar ju också om det här inre tryck och yttre tryck.
Mm.
Och det är klart att de omvärlden visar genom att de går inte in. Att det här är kanske ett komplext skeende där det inte finns någon självklar god eller ond sida. Det är ju signalen man skickar.
Mm.
Alltså det man gör och det man inte gör. Allting kommunicerar.
Allt kommuniceras. Alltså även aktioner som vi inte gör sänder ju ett tecken. Och det har ju skett en del uttalanden från svenska politiker likväl som andra europeiska politiker som har varit mer eller mindre lyckade. Som faktiskt sänder signaler och även kommer den ukrainska befolkningen till livs. Men att vi har haft den här försöket till desinformation om svensk vapenförsäljning till Ukraina som var ett medvetet försök till desinformation. Det brevet som man säger att försvarsministern skulle ha undertecknat som var planterat av någon anledning. Där man säger att en sån kunde mycket väl ha fått någon i Sverige om de inte hade tänkt till att uttala ett löfte om att Sverige ska inte sälja några vapen till Ukraina. Som sen hade kunnat utnyttjas på något sätt. Då har de ju en förstahandskontakt och det är svenska medier som säger det själva.
Mm. Ja, det är verkligen så här James Bond över hela.
Ja, lite perceptionspåverkan skulle jag väl säga. Alltså den nyliga övningen som skulle ske nu angående de svenska flygplanen som skulle eller inte skulle landa i Estland är ett annat bra exempel. Alltså när Försvarsmakten planerar en övning, när När det aldrig var planerat att de svenska planen skulle landa i Estland överhuvudtaget. De skulle öva under Östersjön men utgå från sina utgångsgrupperingar. Men man släpper ett PM från UD där det får det att framstå som att den ryska ambassadören har påverkat den svenska utrikesministern att lova någonting som egentligen inte var. Och där är det ju helt enkelt självmål. För jag menar, ryska medier kan mycket väl rapportera helt sanningsenligt. Titta, svenska medier säger helt sanningsenligt att Sverige inte kommer att landa i Estland under den här övningen. Och får det att framstå som att vi har gjort ett nederlag i den här frågan.
Mm. Och varför skulle det överhuvudtaget vara ett nederlag? Alltså det är bara inriktningen på hur man väljer att tolka det budskapet.
Ja, det går ju självklart att spinna vidare sen. Det säger att, titta nu faktiskt, vi kan få dem att göra som vi vill. Man kan också peka på den estniska minoriteten att se här, Sverige, de böjer sig, de bryr sig inte om er. Så att säga.
Mm.
De vill inte öva här och så vidare och kan spinna vidare på det.
Finns det så här stunder när du känner hög frustration över att, ja, men är folk verkligen inte bättre informerade? Förstår de inte bättre?
Ja, jag tror Winston Churchill sa det någon gång. The best reason against democracy is a 5-minute chat with the average voter. Och ibland så kan man uppleva det på det sättet. Men snälla människor, sprid inte all den här informationen vidare. Alltså, och den ryska termen nyttig idioti finns där ibland, alltså man säger att men nu sprider ni något vidare som någon vill att ni ska sprida vidare. Du tror att du gör det på grund av din egen tjänst, men det är någon som vill att du ska agera på precis det här sättet.
Ja, och för den uppmärksamma lyssnaren så kommer det att vara lite babyljud nu i bakgrunden eftersom lillkjumpan har vaknat. Men du, jag tänker så här, det här ryska narrativet, det är väldigt intressant hur de har byggt det här under en längre tid. Dels för att gå in i Estland och dels nu Ukraina. Och jag är helt övertygad att planen är att helt enkelt bli mycket, mycket större. Inte bara där utan på andra ställen också. När jag lyssnade på ert seminarium så pratade ni om det här interna och externa perspektivet på narrativet. Kan du utveckla det lite?
Ja, dels som ett internt narrativ där Putin säger öppet att Sovjetunionens upplösning var en av de största misslyckandena i detta sekel. Men man har också väldigt tydligt antagit en doktrin, alltså boken i hur man för krig, som säger att informationskrigföring och sätt att bygga upp både en inre opinion men också forma en yttre opinionen är en av de mest tongivande delarna i en konflikt. Och den säger också att informationskrigföring och alla informationsdelar skall bilda en för dem gynnsam bild av konflikten långt innan man går in med några uniformerade trupper i ett land som vi ser i Ukraina. Så information är första delen, någonstans i mitten att gå in med specialförband och bygga upp en motståndsrörelse och sen skapa ett narrativ så att man kan sen i ett slutskede, men först i den absoluta sista delen, gå in med större uniformerade förband.
Det här känns ju ganska obehagligt eftersom det här görs. Vi ser ju att det görs i flera länder redan. Hur ser det ut i Sverige och vad gör vi i Sverige för att skydda oss mot sånt här?
Ja, så historiskt har alla länder, även Sverige, haft organisationer för att skydda sig mot andra staters propaganda eller andra aktörers propaganda. Det första delen, det fanns redan under andra världskriget som hette Statens informationsstyrelse, när man såg att det var så stor risk mot svensk opinion och svenska medborgare att det spreds falsk information och falsk propaganda via svenska medier. Och man hade helt enkelt en överstatlig organisation som kunde gå in och säga till medier vad de skulle och inte skulle skriva. Men det var just under krigsåren och den var så kontroversiell just för att den satte faktiskt censur på vad svenska medier kunde sätta, att den var nedlagd direkt efter krigsslutet. Men någonstans där startade också det som då kallades beredskapsnämnden för psykologiskt försvar upp, som senare varit styrelsen för psykologiskt försvar, som just hade till uppgift att dels upprätthålla och förstärka den svenska försvarsviljan. Vi har väldigt bra mätningar av hur försvarsviljan i Sverige har varit, men också att höja den svenska motståndskraften mot motståndets propaganda. Den lite äldre kommer ihåg de här gamla sidorna i telefonkatalogen eller i trapphusen, när vi ser att all information om att motståndet ska upp är falska. Och just i telefonkatalogen, den sektionen som heter Om kriget kommer, är en sån tydlig del som man använder för att stärka den svenska motståndskraften. Och gamla ÖB hade ju en gammal paroll som sa all information om att mobiliseringen ska upphöra är falska i en sån situation. Just för att motverka subversiv information.
Mm.
Idag är det ju mer komplext. Idag så har vi Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har tagit över det arvet och arbetar vidare. De har en mycket bredare del idag, alltså krisinformation i samhället, som både har att göra med allt från olyckor och naturkatastrofer. Vi ser branden som nu härjade i somras. Men också fram till det vi pratar om nu. Alltså en konflikt eller fram till öppet krig. När det kanske är någonting. Sen har vi även det vi har pratat om här. Vi har ett cyberförband som jag själv har tillhört. Som är den rent militära delen. Men det är en offensiv del på avsett att påverka motståndaren på något sätt. Och den ska man ju använda som en försiktighet inom landet och mot eget befolkning. Men självklart kan man även där detektera propaganda från utomstående militära aktörer som är avsedda för att påverka oss.
Vad kan sådana saker handla om? Förutom ubåten?
Ja, alltså vi har sett bland annat opinionsbildning när vi har varit i Afghanistan. Där man sett saker på nätet, diskussionsforum. När det har påverkats, när man har sett diskussioner som vill påverka den svenska opinionen, dra hem trupperna från Afghanistan och så vidare. Så det kan vara sådana saker också. Och det kan vara alltså, direkt subversiv propaganda som syftar till att sänka försvarsviljan i Sverige också.
Men hur vet man att det inte bara är äkta svenska medborgare som tycker så på sin privata blogg?
Ja, finns det en analysmetod för det också, självklart. Och jag tror att man får vara beredd på både och helt enkelt. Alltså självklart, alla har ju rätt att yttra sina åsikter. Men det finns dels slumpmässiga, alltså rena naturliga åsikter. Men sen finns det också de som medvetet vill påverka opinionen åt ett visst håll.
Upplever du att ni har koll på de som är, vad ska man säga, som försöker driva opinion, inte ur sin egen känsla utan faktiskt egentligen på uppdrag av andra, på samma sätt som polisen har koll på olika slags brottslingar? Ja, han är känd av polisen, brukar man ju få läsa i tidningarna så här. Har ni de bloggare som är kända av PSYOPs?
Ja, jag skulle väl säga att alla aktörer i det här gör nog det de kan, men vi ska också komma ihåg att vi har levt under den eviga fredens illusion väldigt länge. Försvarsmakten dras redan nu med besparingskrav, vilket gör att vi måste begränsa våra resurser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också fått ett ökat uppdrag just inom det här området, men utan några tillförda resurser. Och vi såg bara nu i förra veckan när Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, drogs och varnade för nedskärningar, främst inom analyser som rör Rysslands kommande agerande. Så vi ser ett antal aktörer som försöker göra sitt absolut yttersta, men samtidigt dras med begränsningar som har ett historiskt arv.
Ja, och jag såg till exempel att det måste vara MSB då, som tidigare i höst kanske det var, öppnade för att kommunikatörer som kan kriskommunikation får hemskt gärna komma till en frivillig, vad ska man kalla det för, gruppering som blir vidareutbildade och som kan kallas in med väldigt kort varsel.
Ja.
Är det här vanligt runt om i världen eller är det svenskt manér?
Jag vet faktiskt inte hur vanligt det är ute i världen, men jag skulle säga att det är ett väldigt bra svenskt exempel i alla fall. Alltså, vi har en journalistgeneration just nu som inte har vuxit upp alla gånger under det kalla kriget under styrelsen för psykologiskt försvar och de delarna. Som har vuxit upp i sociala medier. Som inte har det här naturligt. Och som jag sa, det är inte naturligt hos gemene man, inte hos gemene journalist heller. Och att just ha utbildningar för journalister, att den här delen finns. Självklart ska ni ha den journalistiska frihet, men ni måste också ta det här i beaktande när ni skriver nyheter. Och att även ha en sån utbildning för egen förstärkningspersonal som kan understödja på sociala medier om det skulle behövas. Det är bara positivt. Jag tror att all utbildning och allt som kan förbereda oss bättre för det leder ju till en bättre kritisk granskning och därmed också en bättre rapportering.
Kan du prata om exempel på olika hotbilder som har varit på Sverige historiskt eller idag?
Vad menar du med hotbilder?
Jag tänker till exempel när tyskarna fick åka järnväg över Sverige för att ta sig till Norge. Och det var svenskarna i mina ögon sett, jag som är så här halvt historielös och militärt, upplever att det var otroligt fegt av oss. För vi visste vad de skulle göra i Norge.
Mm.
Men vi gjorde ingenting. Så. Och beslutet måste ju ändå ha varit att nej, men vi ställer oss objektivt neutrala. Vi låter dem passera vårt territorium i utbyte mot att de inte attackerar oss.
Jag tror att det där kommer nog historiker att debattera om, men jag tror inte att jag har något mer att tillföra där. Men självklart, det har alltid varit aktörer som har påverkat oss, särskilt under andra
världskriget. För det jag tänker är att svenskar tror inte att vi har en hotbild alls. Mm. För att vi är det lilla snälla landet. Ja. Men jag tänker att det finns ju säkert hela tiden.
Ja. Och jag tror man ska generellt inte vara så naiv. Alltså det finns faktiskt aktörer som tjänar på att vi agerar på ett visst sätt. Och man ser också ibland bland annat ett bra exempel där det kommer upp en NATO-debatt. När man ser väldigt ofta, istället för att definiera en utrikespolitik, vad är det vi som land vill? Vad är det som är bra för oss och hur formar vi vår egen framtid? Så kommer ofta argumentet in, ja men det skulle kunna innebära, Ryssland skulle kunna bli provocerad. När man snarare ser det nästan, det brukar kalla nederlagsdoktrin, när vi börjar definiera vårt eget handlande efter vad vi tror att någon annan inte vill att vi ska göra.
Mm.
Och då är vi väldigt farligt ute. Och så en grund i det är att inte vara naiv inför att andra vill påverka oss att göra vissa saker. Och det andra är att grunda vårt agerande i vad vi tror är bäst för landet.
Mm. Det är ju verkligen mellan två stora makter, NATO eller inte NATO. För vi har Ryssland som är en faktisk stor krigsmakt på ena sidan, och vi har USA som är väldigt villiga att göra krigsinsatser i andra länder historiskt. Det är klart att man inte vill diplomatiskt försätta sig i svåra situationer med någon av dem, för vi är litet och de invaderar oss när de vill i princip. Men samtidigt alltså jag har svårt att få ut min tanke här, för att jag vill ju att människor ska bli så mycket mer medvetna om hur vi låter oss påverkas. Det är därför jag driver hela podden så, egentligen. Så att människor i mycket högre utsträckning kan fatta medvetna val.
Mm.
Så, för jag vill ge så mycket makt som möjligt till individen. Det är min agenda.
Mm.
Och den försöker jag vara tydlig med hela tiden. Och när det då gäller såna här långtgående strategier för att påverka mig, att tycka eller tänka om någonting som är väldigt abstrakt, det vill säga i det här fallet då, hur länder långt bort som inte direkt påverkar mig styrs och vad som sker där, mänskliga rättigheter som kränks och så vidare. Då blir jag lite så här, ja fast alla vi som lever här, inte bara i Sverige utan överhuvudtaget på jorden, har ju den här chansen att påverka och se till att det faktiskt blir så som vi tycker är rätt och riktigt. Demokratiskt, med mänskliga rättigheter, med olika värderingar, att individer ska få leva sina egna liv och så vidare. Och vi kan göra väldigt mycket bara genom att kommunicera på ett visst sätt. Från Sverige, från Europa, från Afrika, från Australien och så vidare. Och ändå så, ja, alltså vad kan vi göra utifrån ditt perspektiv?
Jag tror att vi som medborgare har nog alltså alltid skyldigheten att vara informerade. Sen kan man alltid prata om det, vi pratar om att ta ställning för någonting. Alltså, Sverige befinner sig mellan två stora maktblock, visst är det så. Vi pratar en del om andra världskriget, alltså Sverige har ju haft en NATO-anslutning. En av de stora, vad ska jag säga, de som var väldigt skeptiska till vårt propagandaseminarium i föregående vecka tog ju upp det att, men ni tar ju bara upp Rysslands propaganda där, det är ju inte bara de som påverkar, och det är ju faktiskt helt riktigt. Vi har haft ett väldigt nära NATO-samarbete i väldigt många år. Mikael Holmström har skrivit en väldigt bra bok i det, om den dolda alliansen, som inte alltid har varit förankrad i hos befolkningen. Och ibland har man haft en politisk avsikt med något, man har sagt en avsikt, men man har också gjort någonting annat, den nära passet en syfte. Det jag tror är viktigt där är att man också har en uttalad, tydlig målsättning. Vad är det vi vill? Hur får vi befolkningen att ställa upp bakom det? Oavsett om det gäller att gå med i NATO, oavsett om det gäller att vara fullständigt oberoende, klara oss helt och hållet på egen hand. Och därefter handla ut efter det också. Den frustration som jag tror många känner idag är att vi gör ingenting heller. Ett bra exempel på det är nu när Folk och Försvar hade sitt seminarium och NATO-debatten kom upp där. Och normalt, vi är ju ett land som har svart bälte i utredningar, men nu var det helt plötsligt tabu. Nu skulle vi utreda om vi ska ha en utredning som skulle reda ut vad en allians skulle betyda. Då hamnar vi snarare i ett läge där vi inte gör någonting, och det är nog farligare än allt annat. Då glider vi in i en passivitet, och det är också tecken för den nederlagsdoktrin jag pratade om tidigare.
Mm. Jag tänker också på hela situationen i Kina, där internet inte är fritt, där vissa sökmotorer helt enkelt har stängt ner för att få finnas där, för de tycker det är bättre att vi finns där för att utveckla demokratin än att vi inte gör det. Där allting övervakas som skrivs på nätet och det stängs ner och det sker repressalier och så vidare. Vi har situationen på Kuba där jag vet att olika hjälporganisationer går in och hjälper till med internetuppkoppling till exempel. Så att människor under en kort tidsperiod kan se nyheter från andra delar av världen. För att se hur ser folk på Kuba-situationen och vad är det som händer och sker. Därför att allting blir så filtrerat och stängt till dem. Och Nordkorea ska vi inte ens prata om. Därför att där är det så otroligt tragiskt att människor har inte ens tillgång till el. En mindre internet. Och det är bara de betrodda. Och de betrodda, det är ju... Så som jag har fått det berättat för mig, det är ju oerhört fanatiska människor. Som åtminstone spelar fanatiska, för det är det som förväntas. Och vad ska man då göra? Nu får vi en tredje person här i samtalet, om ni hör lite extra ljud.
Vi pratar ju, alltså, om du tar upp som exempel, det är ju väldigt stängda samhällen. Som informationsmässigt avstängs från omvärlden. Och de är också mycket mer sårbara mot just medveten propaganda och opinionsbildning. Jag tror lösningen i det är väldigt mycket återigen att bli informerad. Man ser frånvaron av information är oftast värre än allt annat. Och det har vi sett i bergsbyarna i Afghanistan också. Så har vi outbildade människor som inte har någon information eller tillgång till radio, tidningar eller något annat, då är de mycket mer sårbara mot rykten, propaganda och så vidare. Men har vi utbildade människor som vet hur de ska söka information och kritiskt förhålla sig till den information de får, då har vi oftast en mycket bättre samhällsutveckling. Sen är det onekligen så, men vi lilla Sverige kan inte frälsa hela befolkningen i Nordkorea. Vi kan bara göra det ett steg i taget från vårt eget håll och sen verka för att få en bättre värld på det sättet.
Kan du ge avslutningsvis någonting mer, det är så här, så man får upp lite hoppet här nu. Dragning av en positiv psyops-kampanj. Det behöver inte vara Sverige, det kan vara något annat land som genomförde där man såg riktigt goda förbättringar, förutom så här miner blev inrapporterade och så, utan lite mer vridet åt ett annat håll.
Jag skulle säga det positiva att vi sitter här, du sitter och intervjuar mig och det kommer att få väldigt många lyssnare och vi får faktiskt ett stort intresse för det. Jag skulle säga att källkritik är någonting som har debuterats mycket mer på senaste tiden, vilket är oerhört glädjande. Vi ser också en ökad benägenhet att vara källkritiska. Som vi pratade om tidigare, vi ser flera medier som själv börjar införa teman som syna bluffen och så vidare. För att just kunna ha en bättre källkritik och också vara mer informerade. Jag tror att det är den mest positiva utvecklingen jag ser nu. Därför att har vi ett sånt samhälle, men då bådar det väldigt gott för framtiden.
Och vad kan vi göra för mer slutna samhällen som på personnivå? Vad kan jag börja göra när jag har slutat lyssna på den här podcasten?
Ja, jag tror man brukar alltid säga det. Vill vi ha revolution eller evolution? Jag tror att vi kan bara börja göra ett bra arbete i Sverige i första hand. Och sen börja arbeta i världen för vad vi tycker ska vara bra.
Stort tack för att du har ställt upp på den här intervjun trots lilltjejen. Som har krypat omkring här nu senaste halvtimmen ungefär. Nu tittar hon på mig lite så här speciellt. Det är alltså David Bergman. Du doktorerar nu på halvtid i psykologi.
Just det.
Och vad är det du tittar på där?
Jag doktorerar faktiskt i någonting som inte alls rör det här. Jag tittar på utbildningar som höjer människors självtillit till sin egen förmåga. Alltså hur man får en större tillit till sin egen förmåga att fungera under svåra situationer. Och gör det vid Stockholms universitet parallellt med min tjänstgöring som officer.
Du har också skrivit en bok om propaganda genom tiderna, alltså egentligen 1900-talet fram till nu. Så att om man vill förkrovra sig lite historiskt så finns det mycket där att
läsa. Det är helt riktigt. Det var jag och ett antal författare som skrev boken Krigspropaganda från 1914 till idag, där vi gick igenom ett antal epoker de senaste 100 åren. Som har alla haft sina karaktäristiska drag för propaganda.
Men du är en svensk tiger.
Ja.
Kan du inte bara runda av med några ord kring den kampanjen?
Det där är nog jättebra kampanjer. Alltså man pratar också om loose lips, sink ships. Alltså man ska också vara medveten och verka för landets väl. Man ska inte sprida all information vidare. Och ha en fri tjänstgöring mot landet också. Det där är jättebra kampanjer. Jag tror också att vi alla kan tänka hur vi kan hjälpa till i landets försvar också.
Tack. Och om du som lyssnar vill veta lite mer om David så har jag länkat upp en massa saker på retorikiska.se, Rättpodd. Kom gärna tillbaka och säg vilka gäster du vill höra framledes. Nästa tillfälle kommer jag att sitta med digitala PR-gurun Jerry Silver och varumärkesgurun The Brandman Mikko Grönholm. Vi spelar faktiskt in live från Popinion som sker den 17 mars. Så har du inte bokat biljett till det än så gör det snabbt som attan, för det kommer att bli en kanondag. Vi ses och hörs. Tack igen David.
Tack så mycket.